Ove står här inne i ett parkeringshus i Ockelbo. Det är mörkt och kallt. Ja, där borta ser vi dem. Det är ett par, det är en hanne och en annan hanne. En sorts långsmala fåglar. Nu klev de ner i en smörgrop som blivit vattenfylld. Ja, det här parkeringshuset alltså, det tillhör Hanebjer AB. En liten tillverkningsindustri som på 70-talet släppte ut det här egentligen cancerogena ämnet som heter Sudan 1. Som har fått de här små fåglarna att mutera. Ja, de ser verkligen märkliga ut. Sina utväxter är krängande kring ryggslutet och broskomgärdade ögon. Stora är de också. Hanebjersand som de här heter, det är den enda art vars tillblivelse vi har kunnat följa och därför måste de bevaras. Men hur? De är för känsliga för att kunna flyttas. Men verksamheten här har sedan länge blivit olönsam. Så vem ska betala? Huvudägarna hotas av konkurs och staten vill inte skjuta till mer än vad de redan har gjort. Irene Ritzell, som i alla år har förestått personalmatsalen här, hon fortsätter utfodra fåglarna med nygräddade pannkakor varje dag. Men hon har fått problem med njurarna. Och platschefen Torkel Ritzell, som är ensam anställd kvar här tillsammans med sin fru, säger att om inga yngre förmågor går in och tar över snart så vet de inte hur det kommer att gå med fåglarna. Och de har inga egna barn. Nej, om inget görs snart så kommer de här fåglarna att dö ut. Med en drongo som granne är man alltid trygg i fågelvärlden.
Ibland gör en skor av sina egna ägg.
Häbban eller häbban är en art som blivit mycket omdiskuterad på grund av sitt namn. I de allra äldsta texterna nämns den som Gchablarem eller Kapechlarem. Medan nyare verk har skrivningen Häbban. Nubleus har även skrivningen Hubban. Man är numera osäker på om det rör sig om samma art. Namnet har heller inte kunnat härledas till något känt språk. Von Nykys förslag att namnet skulle vara identiskt med det baktriska dialektala Chepachale, liktydigt med visdomsord, var inte seriöst. Det kan knappast sägas vara ljudhärmande då lätet i ett nytert sammandragande hori hori följt av ett extrapolerat ni-i-ach-hepp. I Litauen heter den heb-heheb. I Narva hocheme. Och i Nordnorge säger man om samma fågel Hjemsche, vilket något visar på svårigheterna. Vid 1952 års namnkommission var det den fråga som var svårast att lösa. Man stannade vid att inte godkänna den enklaste skrivningen, häbban, eftersom det är alltför snarlikt och riskerar att förväxlas med den nära besläktade hebbehemman. Vi står nu här ute på en ö i det yttersta havsbandet.
Ja, det skulle verkligen kunna vara vackert. Bara inte vagelskarvarna valt att bygga en av sina boplatser här.
Ska vi uppskatta antalet till 1 miljon djur?
Ja, snarare mer skulle jag tro.
De bygger sina bon av allt de kommer åt. Här har de valt grenar från döda träd, en plastpresenning, en plastdunk och kropparna av torkade anförvanter.
Och så har boet rasat samman också. Vi ska inte gå längre in nu, för där pågår vilda strider, hör vi. Om de centralast belägna boplatserna.
Nej, inga strider så hårt om sina boplatser som de här djuren.
Nej, och vi ska heller inte oroa kolonin. För vagelskarven har ju den egenheten att den samlar sina ungar i vad man skulle kunna kalla stora dagis.
Och när de blir stressade, och då blir de ju väldigt lätt, så begår de massmord på ungarna.
Och kalasar sen på de döda kropparna.
Det vita vi ser i luften är faktiskt spillningen. Den kommer i pulverform och är giftig.
Ja, och lukten!
Ja, det luktar verkligen vidrigt här.
Det är inte från avföringen som man kunde tro, utan från oljan som fågeln oavbrutet måste smörja i sig med. Den kommer ur en körtel där vid gumpen. Och där har fågeln också liksom en vätskefylld kula på skärtsjädrarna.
Just det. Och den har väl troligen orsakat vad vi kan se där borta. En eld. Trots att det är mars månad och ganska bitigt i vinden har glasbölden kunnat fungera som brännglas och antänt olja boet.
Det brinner på fler ställen.
Ja, de platser där djävulskarmen fått fäste blir som här alltså. Till infernon av svart rök och vitt damm. Den mellansvenska stålhättan har ett mycket karaktäristiskt läte. Hanen inleder med ett lågt flöjtande huallo, huallo, som övergår i ett våldsamt kakarau, upprepat flera gånger. Honan svarar med ett diminuendo.
Tyllese, mo.
När hanen uppfattat detta svarar han med ett frågande
kosori,
kalawa,
mawawano.
Sedan ett mycket högt
wano,
vilket ibland upprepas
wano.
Honan knyter an med
wano, 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 wano.
Avslutat med ett emfatiskt Noah. Något som i vissa landskap gett stålhättan namnet Gubbe Noaks fågel eller Gubbe Noaks lilla fågel. Eller ibland, om än mer sällsynt, Gubbe Noaks egen fågel. Hanens replik är överraskande. Efter en längre paus följer ett kort
Mäh.
Med detta inleds en växelsång enligt följande mönster. Hanen
guakurap, guakurap,
nalau, ongzibit.
Honan
tynne, tynne, tynne,
husch,
tri, 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 du.
Hanen
för hårs, frå, för rå, rå, rås,
na.
Honan
ni, ni, kui.
Mä, nej,
nej, kimitti kopp.
Hanen
nälle.
Honan
sibi, 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 sibi.
Mö,
sibi, 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 sibi.
Nej,
hoppande om varandra på marken, gärna en grusbädd, bollar paret sedan brottstyckena Niri, Niri och Pepets Pets mellan varandra. Detta utgör det inledande förspelet. Sedan följer en mer utpräglat språklig genomföring som är svår att återge, med långa konsonantanhopningar, morfologi med rika tempus- och aspektsystem, subjekts- och objektmarkeringar i verbet samt ergativa drag i satsstrukturen. Sedan inleds själva parningen med ett unisont
Ja du, vi är vanliga här. Små fyrkantiga. Borta är också något.
Titta va.
Oj, ja. Men, au! Oj, oj, oj. Denna små. Det var en till. Nej, hur många är de? Där är en också.
Jävlar.
Där fick han. Lilla fint. Oj, ja, det är vackert här ute. Snön faller och de... Det är lite överallt faktiskt. Det är spännande. Se alla små fyrkantiga.
Oj.
Här under. Det var några och... Nej, de var här nyss. Vi svarade de här nyss.
Nej.
Ja. Och de blir inte större än så. De har den formen. Jag tycker de minsta är nästan. De är nästan. Jag går bort och tittar här. Här är ju sån ställe de tycker om att vara på. Om jag kliver över och hoppar ner. Där. Ja, det var flera här med, du. Inte stora, inte. De knappt flygfärdiga. Just där fyrkantiga formen hos dem. Okay. Där, ja! Den lilla. Ja, kom då. Där är de. Och där är två till. Jag har inte sett så många någon gång, tror jag. På sådana små fåglar. Roliga på något sätt. Jag tror att alla tycker om de här.
Ja,
du.
Ja.
Ah. Ojsan. Här kommer vi fram. Oj, oj, oj. Där blev... Den var jag inte beredd på, du. Oj. Där borta ser vi några nu. På kullen här, tror jag. Stämt får vi... Jag vill inte gå för nära så vi skrämmer upp dem. Nej. Titta så fina näbbar de har. Långa, långa näbbar. Kanske 20 meter långa näbbar. Ringarna ner där. Det är fint det här.
Järpen föds antingen stekt eller grillad. Den väljer själv. Den vita fina bröstbiten är alltid exponerad. Vid vackert väder i Norrland hittar man drösvis med järpar som ligger och grillas som fruntimmer i solen. De söker sig till rundkullig boskap för att duscha sig grädde. Järpen är fena på att samla lingon som det mosar med vingbenet och sötar naturligt. Så att det alltid finns färdigt. Mums. Själv vill den gärna ha grovkrossad svartpeppar på sig. Som den kan krossa själv med sin lilla näbb av gjutjärn från Surahammar. Är det något järpen tycker om så är det att serveras med enbär på morgonen. Gärna med ett glas chablis dekanterat på kanna av en dalkulla med strontium i håret. Vändstekt kläckta utan huvuden springer kycklingarna omkring medan frityrsmeten får ett utbrott. Nu finns även järpen chickibits med strips tillverkat av järpen i järpen.
Patnandun är egentligen en gam. Flata skata.
Bubun eller bubufågeln är en av de största och tyngsta fåglar som någonsin funnits. Den är den hittills enda fågel som helt saknar fjädrar. Huden är skär och översållad av knottror. Smålbenen, som är det tjockaste som uppmätts hos någon fågel, är elgula och huden hos vuxna exemplar är starkt veckad.
Ungarna utfodras med korv, kokt korv och stekt korv.
Vingarna, som är något mer än en meter långa, hålls släpande efter kroppen. Näbben är klubbformig. Ögonen är små med stickande blick. Unikt för fågelvärlden är dess förmåga att skela. Bubun lever enbart av jästa bär och ditofrukter. Jämte kassuaren är den fågel som är verkligt farlig för människan. På samma gång dras den oemotståndligt till människan. Den kan plötsligt fälla överkroppen framåt och slå näbben med full kraft i det inte ontanande offrets huvud.
Fredsduvan säger: alla människor måste få vara vänner. Kärlek och vänskap är de två största saker som mänskligheten frambragt. Och ibland är de samma sak. Men vi får inte glömma drömmarna och visionerna. Utan dem har vi ingen framtid som vi själva kan ha ansvar för. Därför är de lika viktiga som allt annat. Så fortsätt drömma. Fortsätt att ha visioner. Fredsduvan sade detta. Om alla lyssnade till Fredsduvan och följde hennes ord skulle världen bli en mycket bättre plats att leva på. Fredsduvan vet att det är så. Om sädeskylen, en oansenlig fågel, vet man inte mycket. Ett kort pip i inledningen av säsongen har registrerats. Inte mer. Hur parbildningen går till är inte klarlagt. Det anländer alltid till boet i par. Saken är tydligen avklarad tidigare under våren. Överjordiskt sköna fält och ett något skärigt kastanjett Jack Cherry Gap Pepper Korp Kokosnärp Plut Jök Jök och fisktärnans kajak spett. Midsjövalen, Pseudocetus heluatilonis. Namnet till trots är midsjövalen faktiskt en fågel. Med sina 60 meter och 130 ton, den största som finns. Den tillbringar hela sitt liv ute till havs. Ett problem för midsjövalen är att den ansätts hårt av rundmunnar. Ofta bildar de ett heltäckande skägg på fågelns undersida. Samtidigt gröps den späckrika ovansidan ur av labbar och sulor. Överflödsfettet rinner ut och koagulerar i kontakt med havsvattnet. Eftersom midsjövalarna lever i stora flockar bildas ofta kvadratkilometer stora sammanhängande områden av flytande fett. Sälar och valrossar som lockas att beta i skogarna av rundmunnar drunknar när de inte kan forcera späcktäcket på ytan. Deras flyende kroppsvärme är dock tillräcklig för att tina upp fettet en aning och införliva de döda kropparna tillsammans med andra djurarter som dukat under av stressen runt vad som närmast är att likna vid jättelika flytande pizzor till havs. Öar för orger i ätande. Med de vuxna midsjövalsexemplaren som kraftstationer där de frossar allt mer febrilt för att kompensera för förlusterna på övre undersidan av kroppen. När en midsjöval tömts på all näring och helt holkats ur driver den omkring som en stor båt. Ofta fylld av resterna från andra djur och deras bildning. Stanken gör dock att man inte kan utnyttja dem som båtar.
Någonting är nära oss nu. Inte långt bort nu. gäller att akta ansiktet här. Han är inte dum, så han har säkert slagits många gånger. Ute på ett riktigt spel tillsammans med andra trupper. Ja, det var nog fruktansvärt. Vilket saftig smäll.
Bajsvipan lever praktiskt taget enbart av mänsklig avföring. Undantagsvis av hundskit. Eftersom människobajs innehåller jämförelsevis mycket proteiner. En skitkorv i västerlandet innehåller faktiskt mer protein än vad en afrikan får i sig per dag. Och den har blivit mycket framgångsrik, även om den måste äta mycket. Därför har den utvecklat en bred mun som alltid rinner av snålvattnet som krävs för att lösa upp det upptorkade bajset. För mer rinnigt bajs har den utvecklat en teknik att böja huvudet mot marken och skrapa upp skiten med övernäbbet. Då får den skit i hårfjädrarna, men det gör inget. Den rullar sig också i bajs som en hund. Fjäderdräkten är mjukt bajsfärgad med stråk av koagula och inslag av osmälta bitar morot. Dess sång är mycket vacker. En kristallklar rullande ton som är modulerad efter det omgivande landskapets höjder och längder.
Det är ett mycket dovt och kraftigt ljud på nära håll. Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster, fast det är långa pauser mellan serierna.
Den ikariska tornseglaren lämnar aldrig luften. Ägget ruvas fasthållet mellan honans ben i skydd av stjärtfjädrarna. Till en början saknar ägget egentligt skal och består bara av en seg, ogenomtränglig fosterhinna. Och först mot slutet av ruvningsperioden förkalkas hinnan för att lättare kunna brista. Ungen föds i fritt fall. Vätskebehovet tillgodoser fåglarna genom att samla kondens i bröstfjädrarna och dricka det i flykten. De parar sig och sover i luften. Dessa tornseglare blir aldrig äldre än 2, undantagsvis 3 år gamla. Vid denna ålder kräks de upp sina gastroliter, stenarna de bär i magen för att bearbeta födan, och låter dessa snappas upp av en yngre fågel. Stenarna går på detta sätt i arv. Analys har visat att dessa stenar lämnade jordytan för över 1 miljon år sedan.
Den längsta fågeln av alla fåglar som någonsin funnits och existerat är kommapåfågeln. Den är nästan 2 meter lång, halvmetern kortare än en struts. På huvudet bär den en liten keps. Den är alltid glad och vill sjunga och dansa som alla andra fåglar. Men den jagas hårt av en varg med jätteögon och en nos som ser ut som en svart aubergine. Då måste fågeln komma på något. Ibland gör den skor av sina egna ägg så att spåren förvillar. Ibland sätter den korv på fötterna som har gigantiska bultande stortår, vilket får motsatt verkan. Vargen går på lukten och springer in i ett hus. När det gäller att sälja in saker har komma på fågeln, som heter Hilmer, vargen heter Tauser, varit framgångsrik. Hilmer har sålt in spellotter, jeans och naturligtvis allt som har med barn att göra. Barnen säger att Hilmer är deras bästa vän, alternativt enda vän. Det sista säljer sämre. Hilmer bor naturligtvis i Amerika, dit han lockar spanskspråkiga barn att drunkna i hans swimming pool.
När Strindberg steg i land i Skåne första veckan i april 1898 möttes han av floder av konknarrar. Han uppskattade fåglarnas antal till 35 miljoner. Vart de var på väg, ut i Östersjöns vatten eller upp i skyn, gick ej att avgöra. Dessa konknarrar flyttade när det var dags för dem att häcka. Men häckade i vårt land gjorde de jämväl. Vidare funnits det sålunda människor, vilka voro konknarrar. I ständig ängslan att bli avslöjade åstadkom det i stort sett intet, varpå nationalekonomin blev lidande.
Hela detta allegoriska menageri hade pågått allt sedan biblisk tid och sedan själva diluvium. Och Strindberg såg till sin fasa vad han redan anat. Att han var en härfågel, hebreernas förbjudna föda, med kalufs och sittande mitt i sin skapelse, boets stinkande odörer. Fåglarna på Sirius har bara två sätt att uppstå på. Det ena är avknoppning. Med sin metallglänsande fjäderdräkt i rött och grönt tillhör de världens vackraste fåglar. Man kan säga att det avknoppade fyller horisonten som på Sirius är exakt 400 grader runt om och skålformig. Överhuvudtaget har många människans gränsöverskridande begär med fåglarna att göra. Vara färggrann, kunna frambringa undersköna läten ur den egna kroppen, kunna flyga och få föda fram avkomman i en skyddande och perfekt avrundad form. Närmast en sorts dubbelkollaps som skapar enorma mängder energi. En hemligare dröm hos människan är att slippa ha armar. Bägge sätten är nödvändiga och utesluter inte varandra. Men därmed är egentligen inget sagt. De är de svåraste fåglarna av alla att stoppa upp. Även långt efteråt faller fjädrarna av i minsta rörelse. De låter sig med andra ord inte användas efter döden. Så ett tunt skinn skyddar paradoxalt nog trogonen.
Den fråga man måste ställa sig som utredare var: hur kunde duvan som låg död nedanför den krossade fönsterrutan i vardagsrummet ha hackat hål på soppåsarna i hallen? Den borde dött ögonblickligen av själva smällen. Visserligen faller utanför ramen för den här utredningen, givetvis, men det är ändå värt att notera, tycker jag, hur de liksom givits tid att ordna sig inför döden. Det här exemplaret låg prydligt på rygg med vingarna en bit ut från kroppen. Klorna resta i aningen olika vinkel, ungefär som när man cyklar. Soffan, som var full av brännhål efter cigaretter, uppvisade spår av duvspillning, och likaså tallrikarna som stod odiskade i vänstra halvan av badkaret. På hallgolvet låg också en klick. Det var den första vi såg och vi tog den först för en klick räkost. Gåtan fick sin förklaring i sovrummet. På andra sänghalvan låg en duva nummer två. Den måste ha flugit in efter den andra, kanske direkt efter. Kanske var de till och med släkt eftersom de hade nästan samma färgteckning. Antagligen hade den andra duvan levt i lägenheten men till slut törstat ihjäl. För toabrunnen hade torkat ut i samband med att man stängt av vattnet. Också den andra duvan låg på rygg med vingarna in till kroppen. Den hade alltså legat bredvid lägenhetsinnehavaren. Och man kunde inte låta bli att tänka tanken. Den låg som hans själ som tagit sig ut men inte orkat lyfta.
Finns det något ljud för att beskriva ordet svan?
Kosuna wawan, mawawan,
kakarau,
kusuri rusu,
kuna
wawawan, wawawan.